Du lyssnar på Sveket av Lindwood Barkley i översättning av Kjell Waltman, uppläst av mig, Fredrik Bäckman. 1. Jag avskyr den här staden. Första dagen. 2. David. Ett par timmar innan hela helvetet brakade löst hade jag i en ålder av 41 år legat vaken i sängen och grubblat över de omständigheter som hade fört mig tillbaka till mitt barndomshem. Rummet var förstås inte exakt likadan som det hade varit när jag flyttade hemifrån för nästan 20 år sedan. Ferrari-posten hängde inte längre kvar på väggen och plastmodellen av rymdskeppet Enterprise som jag hade byggt och vars skrov hade varit fullt av stelnade bärnstensfärgade limdroppar stod inte längre kvar på byrån. Men det var samma byrå och samma blårandiga tapet och samma smala säng. Under årens lopp hade jag förstås sovit här några gånger när jag hade hälsat på. Men att ha flyttat hit igen, att vara bosatt här, hos mina föräldrar och tillsammans med min son Ethan. Herregud, vilken jävla belägenhet. Hur hade det kunnat bli så här? Det var ju inte precis så att jag saknade ett svar på den frågan. Det var kanske inte helt okomplicerat, men jag visste ändå varför. Utförsbacken hade börjat när min fru Jan gick bort för 5 år sedan. En sorglig historia som inte är värd att upprepa här. Efter ett halvt decennium fanns det sånt som jag inte hade haft något annat val än att lägga bakom mig. Jag hade växt in i rollen som ensamstående far. Ethan var nu 9 år gammal och jag uppfostrade honom på egen hand. Därmed inte sagt att jag var någon hjälte. Jag försöker bara förklara varför det blev som det blev. Jag ville ha en ny start för Ethan och mig och hade därför sagt upp mig från jobbet som reporter på Promise Falls Standard. Inget särskilt svårt beslut med tanke på ledningens bristande intresse för att rapportera sånt som i alla fall påminner om nyheter. Och istället tackat jag till ett jobb som lokalredaktör på Boston Globe. Det var bättre betalt och Boston hade mycket att erbjuda Ethan. Barnmuseet, akvarier, Fanoi Hall, Red Sox, Boston Bruins. Om det fanns ett bättre ställe för en pojke och hans pappa så kunde i alla fall inte jag komma på vad det skulle vara någonstans. Men det fanns alltid ett men. Men de flesta av mina uppgifter som redaktör inföll på kvällarna när reporterna hade lämnat in sina artiklar. Eftersom jag inte behövde vara på tidningen förrän klockan 3 eller 4 på eftermiddagen kunde jag skicka iväg Ethan till skolan på morgnarna. Och ibland till och med titta förbi så att vi kunde äta lunch tillsammans. Men det innebar också att jag oftast inte kunde äta middag med min son på kvällarna. Jag var inte hemma och såg till att Ethan ägnade mer tid åt sina läxor än åt videospel. Jag var inte hemma och hindrade honom från att se otaliga avsnitt av tv-serier om mandjägare i obygderna. Eller om enfaldiga fruar till lika enfaldiga sportkändisar. Eller vad som för tillfället råkade vara den senaste hyllningen av den jämmerliga amerikanska fåkunskapen och eller omåttligheten. Men det riktigt besvärande var att jag helt enkelt inte var hemma. Att vara pappa handlar till stor del om att vara i närheten. Att vara till hands. Om att inte vara på jobbet. Vem skulle Ethan prata med klockan 8 på kvällen om han hade blivit kär i en tjej? Risken var kanske inte överhängande för en 9-åring. Men man vet ju aldrig. Eller behövde råd om hur han skulle hantera en översittare. Skulle han fråga Mrs. Tanaka? En trevlig kvinna, inte tu tal om saken, som nu när hennes man hade gått bort gärna tjänade lite extra genom att se efter Ethan 5 kvällar i veckan. Men när det kom till mattefrågor var Mrs. Tanaka inte till någon större hjälp. Hon var inte heller den som hoppade upp och ner i soffan tillsammans med Ethan när Boston Bruins gjorde mål efter en förlängning. Och det var inte helt lätt att övertala henne till att plocka upp spelkontrollen och köra några varv runt den virtuella Grand Prix-banan i någon av Ethans tv-spel. När jag utmattad släpade mig över tröskeln någon gång mellan 11 och midnatt. Jag visste att Mrs. Tanaka ville åka hem till sin egen lägenhet och gick därför aldrig ut och tog en drink när tidningen hade gått i press. Brukade Ethan redan ha somnat? Jag tvingades stå emot frestelsen och väcka honom och fråga honom hur han hade haft det. Vad han hade fått till middag, om han hade haft några problem med läxor och vad han hade sett på tv. Hur ofta hade jag inte själv sjunkit ihop i sängen med hjärteängslan, intalat mig att jag var en dålig pappa, att det hade varit ett dumt misstag att lämna Promise Falls.